Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, det är tisdag eftersom det har varit påsk och grejer, så är det lite komprimerat allting den här arbetsveckan, och det här avsnittet kommer kanske bli lite kortare än vanligt på grund av andra åtaganden från alla möjliga håll. Jag vet att du ska till Liverpool idag, Frida.
Ja, det ska jag.
Gud vad roligt, jag blir så avundsjuk.
Ja, det är bråda dagar nu eftersom att de ska hinna spela av alla matcher som inte spelades i vintras. Jag antar att det är anledningen till att det är så hektiskt schema nu i alla fall. Ja, inte så att jag inte har kollat upp det närmare, men ja, match ikväll och match imorgon i alla fall.
Det är en kvalificerad gissning att det har med de liksom flyttade matcherna att göra i alla fall, måste
ja,
jag säga.
Precis.
Så är det ju. Och ja, vi ska såklart prata Premier League, vi ska prata FA-cupen. Och jag tänkte vi skulle börja där, helgens stormöte. Förstås, det mellan Liverpool och Manchester City. Två lag som på något sätt liksom gör upp om väldigt mycket just nu. De tampas om ligan, de gjorde upp i FA-cupen här. Eventuellt så kommer vi få se dem göra upp om Champions League också. Om de tar sig förbi sina respektive spanska motstånd då, vill säga semifinalerna. Frida, vad var dina intryck från den här lördagen? Det som Jürgen Klopp kallade den bästa halvleken han har sett sedan han kom till klubben.
Oj, ja. Nej, men det kan man väl hålla med om. Det var, jag tyckte ändå inte att man reagerade så mycket när startelvorna släpptes. Jag vet att det var många som tyckte att det var konstigt att Guardiola gjorde så många byten. Efter att ha sett matchen mot Atletico så var jag definitivt inte förvånad över att det blev ett gäng byten, för att De Bruyne kunde ju inte spela, Kyle Walker är ju skadad. Ja, det var i alla fall, de var lite tilltufsade så att säga efter det mötet. Men däremot så hade jag väldigt, väldigt svårt att förstå varför Zach Steffen stod i målet. Och det baserade jag egentligen på förra säsongen när han ju också gjorde ett, ja, men han gjorde ju ett misstag mot Chelsea. Hans positionering var inte tillräckligt bra och det gjorde att man åkte ut då. Och sen nu så blir det så här igen som det blev under första halvleken. Men det ska sägas att Liverpool, de var mer påslagna från start. Alltså de fokuserade ju på att stänga ner centralt och tvinga Citys mittbackar och centrala mittfältare. Alltså tvingade liksom dem. De kunde liksom inte bygga sina uppspel på det sättet som de ville. Och Zach Steffen är ju uppenbarligen inte lika bra med fötterna som Ederson är. Och det fick vi se resultatet av då när Sadio Mané lyckas glida in utökningen där. Och Steffen skulle ju ha gjort det bättre på Konates nick också. Så redan där har man satt sig i en väldigt jobbig sits, och sen så gör Mané sitt andra mål där precis innan halvtid. Så att även om City spottar upp sig och kommer mer in i matchen i andra halvlek, så var det ju för sent, eller det var för många mål helt enkelt att komma i kapp.
Alltså jag känner ju med Steffens del att jag tycker ändå det finns något fint i när man ger andra målvakten, alltså orubbligt förtroende i kuppspelet. Att man inte flyttar bara för att det börjar brännas, och att man fortsätter på den vägen, och att den målvakten som har tagit dem dit i kuppen fortsatt får förtroendet som Kelleher i ligacupen som fick chansen och tog den också där.
Men han är ju bättre.
Ja, ja, men han
är ju... Det är det som är grejen. Jag tycker inte att Steffen håller.
Nej,
jag
tycker inte,
jag tycker inte det. Nej, det tycker jag inte.
Alltså det, sen är det ju såklart att när han sätter i den situationen och vi minns vad Ederson gjorde och den kylan han visade, så blir det ju så... Det blir liksom lite tragikomiskt när då såklart ett mål kommer till på det här sättet, att Mané kommer fram där och sätter pressen och lyckas med det. Men nej, jag är inte lika hård mot Steffen överlag som mål. Jag tycker det finns... Det är en bra andra målvakt, tycker jag personligen i alla fall, även om det finns något misstag här och var i sig. Och tyvärr i den här matchen då för Citys del. Annars så det känns som att Liverpool ändå har lärt sig läxan. Alltså lite också, även om det är ett annat City som är betydligt mycket mer försvagat om man jämför med det som spelade, mötte Liverpool i ligan, så kändes det som att de föll inte på samma sätt.
Ja, jag tror att det finns en analys att göra mellan de här två klubbarna, som är att det är oerhört lite som skiljer dem åt. Mm. De är fruktansvärt bra de här. Det är två av världens just nu bästa fotbollslag. Det är två av de bästa fotbollslagen, eller trupperna, vi har sett de senaste 10-15 åren i Europa. Alltså du är uppe där på Real Madrids bästa lag, Barcelonas bästa lag, Chelseas bästa kanske, Bayern Münchens bästa under den här tidsperioden. Det är där de här två klubbarna befinner sig. Och fattas det liksom 5% hos ett av de här lagen för dagen, då räcker det för att det andra laget ska ta över, för de är så pass bra. Och båda två har den kapaciteten att göra det. Och just de här mötena i Europa innan, alltså den här otroligt tuffa bataljen mellan City och Atleti nere i Madrid, kostade City de 5%. Dels i skador på nyckelspelare som inte kunde vara med, men också på utmattning på de spelarna som faktiskt spelade. Medan Liverpool då hade en hemmamatch, en match som var mer eller mindre avgjord, kunde göra sin rotation där. Och de där små förändringarna mellan lag som är så här jämna och som är så här bra, då räcker det för att det ska slå så pass mycket ut, tror jag.
Det har ju funnits en diskussion också, eftersom att Guardiola just påpekade det där med att ja, men vi hade inte så många spelare tillgängliga, och så tycker folk liksom att ja, men gud, ni har ju spenderat hur mycket pengar som helst och ni hade ju en hyfsad bänk i den här matchen också. Men jag kan ändå förstå lite grann vad han menar, precis det du har varit inne på, att det var en väldigt tuff match och att ja, att det nästan har känts lite som att Guardiola kanske inte riktigt fokuserar på just FA-cupen. Att han gärna lägger fokuset på Champions League, ligatiteln. Det är ju så det har känts faktiskt de senaste säsongerna. Men ja, om ska man säga någonting om Liverpool, så är det väl att Mané verkligen verkar trivas centralt. Han passar ju utmärkt i den rollen.
Ja, och det ska man ju säga att det här är ju i en period då Mohamed Salah har varit ganska mycket mer, han har inte varit dålig, jag tycker han har varit ganska bra stundtals under hela den här perioden, men han är ju inne i en svagare målform, han ser inte riktigt så vass ut som han har gjort tidigare under säsongen. Att då ha spelare som Mané som istället kan då komma in i form som han har gjort, han är ju i sin bästa form för den här säsongen, och gör det från en central position, och dessutom då Luis Diaz som har kommit in och bidragit med någonting annat. Det är ju ett tecken på vilken bredd som Jürgen Klopp har fått ihop i anfallet för Liverpool. För jag menar, där bakom finns ju också Firmino som kommer in och gör två mål mot Benfica i veckan. Han är numera liksom en reservspelare i stort sett, men jag menar, han har fortfarande de kvaliteterna i sig. Diogo Jota vet vi vad han kan göra och bidra med, så att även om Manchester City har spenderat oerhört mycket pengar och har oerhört mycket spelare, så har man kanske inte samma bredd på alla positioner kanske. Jag menar, man betalade 1 miljard för Jack Grealish på en position där man hade ganska mycket. Samtidigt finns det andra. Vi såg Fernandinho till exempel, som inte alls ser lika skarp ut som han gjorde för ett par säsonger sedan. Och där är det ju Rodri som är nummer ett nu. Där kommer de ju definitivt behöva ersätta Fernandinho, tror jag. För att Rodri kommer inte kunna ta hela den positionen själv framöver. För det orkar man inte.
Ja, men de behöver ju, alltså om man tittar på Citys rotation, för de roterar ju fortfarande. Mm. Men den liksom består ju av jag säger att det är en grupp på kanske liksom 18 till max 20 spelare. Så men det är fruktansvärt bra spelare alla. Du har en kärna med väldigt, väldigt bra spelare du kan rotera runt på. Liverpool har väl lite mer, alltså en bred grupp. Alltså du har betydligt många fler alternativ, kanske inte lika vassa. Där dock så måste vi säga att det du är inne på också, att Liverpool har ju nu, även om det var Salah som bar mycket under hösten, nu är det ju ganska tydligt att man har hittat ett läge där du, likt City, alltid har en matchvinnare på planen. Mm. Och det är ju det, alltså man sitter där, det blir mest tjatigt det här med att hylla de här två för hur bra de är, men det är ju alltså, jag tycker det är helt befogat att kalla dem de två bästa lagen vi har sett i Premier League. Alltså de här två, om man tittar på den kvaliteten de håller, hur de också konkurrerar ute i Europa, för just nu är det två av världens bästa lag. Och det är inte ofta vi kan säga att vi har dem i Premier League, och det där vi ser nu under de här senaste åren, det är två av de absolut bästa upplagorna, liksom fotbollslagsupplagorna vi har sett i den här ligan.
Mm. Sverige, jag hade något annat. Jo, en annan spelare som vi ska nämna som också har klivit fram och är otroligt viktig för Liverpool just nu är ju Thiago och hans mittfältspel just nu. Han har varit fruktansvärt bra den senaste tiden, och jag minns när vi satt där och pratade då inför att han kom, men tänk om Thiago kan komma in med det han, för nu är han ju uppe på de där nivåerna han hade i Bayern München när han liksom hyllade som världens bästa mittfältare, när han dominerade det där konstiga Champions League-slutspelet coronasommaren 2020 för Bayern München. Nu är han ju där och spelar på den nivån igen, och det har ju gett en dimension till Liverpools framförallt possession-spel. Men hans förmåga att bara fördela bollar på lite mindre ytor, alltså en andra spelfördelare som Liverpool har haft som har varit duktiga, men som Jordan Henderson, så gör det kanske lite mer, lägger en blöt filt på allting, vilket också kan vara nyttigt att ha liksom, men Thiago bidrar med någonting annat än vad Liverpool har haft de här senaste åren.
Det är ju rätt intressant det där, att tidigare år så har ju inte riktigt spotlighten legat på just Liverpools mittfält, att mittfältarna har nästan känts som, alltså statister är väldigt hårt att säga, men det har varit desto mer
ljus. De har varit vattenbärare.
Exakt. Och har själva liksom stummen, stabiliteten där mittemellan då, alltså att man har fantastiska ytterbackar och fronttrion där fram. Men med honom, precis som du säger, så får man ju någonting helt annat. Och det var väl det Klopp ville också när han plockade in honom, att Liverpool skulle kunna spela på ett lite annorlunda sätt än vad de hade gjort hittills då. Och det gör de ju onekligen nu.
Mm. Nej, de skapar ju också målchanser på så otroligt många olika vis. De skapar så otroligt många olika sätt att komma till lägen. Och det är ju det som också är styrkan, att du kanske lyckas försvara fasta situationer, men då kommer det igenom på något annat sätt. Om du lyckas försvara där, så men då kommer det ett inlägg där istället. Det finns så många olika sätt de kan göra mål på. Det är ju det som, alltså Thiago har ju varit vital i det, att han har kommit in och bidrar med ännu ett form av hot som de inte hade förut. Och det kan vi konstatera, att en otroligt lyckad värvning med fast hand.
Jag ska säga någonting om Konaté också, som gör mål för tredje matchen i rad.
Ja, vad händer med honom? Alltså?
Han gjorde ju en hel del mål även i Leipzig när han spelade där. Alltså för att vara mittback såklart. Jag menar, kolla på killen när han kommer farande om bollen kommer mot honom.
Vad manglade Jesus alltså.
Ja, jävlar, alltså, det var inte så att han missade markeringen, Jesus. Det var ju bara det att han hade ju ingen som helst möjlighet att stoppa 100 kilo i Bokunate som kommer, vad är han, 1,95-6 lång, måste väga 100 kilo, hoppar hur högt som helst. Så det är klart att har man dessutom en Virgil van Dijk på plan som normalt sett ska dra, det är den starkaste defensiva huvudspelaren i boxen, och så har du en till sån, det blir väldigt svårt att försvara sig mot till slut, och så då inläggsfötter som Andrew Robertson och Trent Alexander-Arnolds, så är ju det såklart ett enormt vapen, och det har vi sett hela säsongen vilket vapen det är på fasta situationer för Liverpool. Jag vet inte, ska vi säga något mer om City? Det känns som att de kom ju liksom inte upp i nivå. De såg ju tröttkörda ut. Trots allt så var det bara ett mål som skilde till slut. De fick in det tidiga målet i andra halvlek tack vare Jack Grealish. Tack vare Bernardo Silva var det väl egentligen som stod för förarbetet. Och det blev ju lite spännande på slutet då, men det kändes som att City har gjort bättre matcher än så här under säsongen.
Ja, alltså sista reduceringen kommer ju för sent. Det var väl bara knappt en minut kvar då. Det var väl Jesus som hade några hyfsade lägen där.
Precis, han hade ett friläge.
Ja, hade han satt dem, då tror jag det är mycket möjligt att det hade kunnat bli ännu mer spännande än vad det blev nu. Men ja, nej, det blev som det blev. Men City har andra matcher att fokusera på. Så jag tror väl lite att det är lite det som Guardiola lutar sig mot nu också.
Mm. Och så får vi då en repris på ligacupfinalen eftersom Chelsea slog Crystal Palace i den andra semifinalen. Ruben Loftus-Cheek, såklart, på något sätt släkten är värst. Han spelade en säsong för Crystal Palace här för ett par år sedan. Har dragits med skador men såg riktigt fin ut i den här matchen. Precis som Timo Werner. Tror jag fick man of the match till slut. Timo Werner spelade fram till målet också.
Otroligt. Men såg du inte ändå där på slutet efter att Romelu Lukaku hade kommit in hur otroligt icke-synkade, eller vad säger man, osynkade de är. Alltså alla vet liksom när Timo Werner kommer längs kanten, så man kan ändå föreställa sig vad det är för typ av inlägg som kommer komma av det. Men Lukaku förstår inte det. Alltså det var ju någon, det var något tillfälle där i alla fall där man kände att där skulle liksom Lukaku ha varit. Sen var det lite grann som att Lukaku lärde sig efter det, så att nästkommande läge var, då var han lite närmare, men ändå. Man såg varför det inte riktigt har fungerat med Lukaku och Werner. Alltså det partnerskapet i alla fall. I övrigt tyckte jag att Crystal Palace var ju med i den här matchen väldigt länge. Alltså hela första halvlek var ju ganska jämn faktiskt. Sen är det ju det här misstaget som leder fram till 1-0-målet. Efter det så klappar de ihop lite, tappar kanske tron på det de gör, och sen så kan Chelsea till slut ha en bekväm 2-0-seger, men inte den roligaste matchen kanske man har skådat.
Nej, och det är tydligt att de saknade Conor Gallagher i Crystal Palace, som då inte fick spela mot sin moderklubb eller sin riktiga klubb. Sin ägarklubb. Det låter ju sjukt att säga ägarklubb, men sin riktiga kontrakterade klubb. Chelsea, och han är väl kanske deras viktigaste spelare, en av dem i alla fall. Och den där länken mellan försvar och i omställningarna, den fanns inte riktigt där, den som han brukar vara när Crystal Palace spelar fotboll.
Måste stanna lite här också med, eller jag har hoppat tillbaka till Timo Werner, känner jag. Så för alltså det känns som att han börjar hitta rätt. Man har sagt det här förut, men det kan mycket väl dyka upp att han kommer stå konstant offside i nästa match och se allmänt trubbig ut, men inte bara den här insatsen, men också det han gör i Champions League där, alltså målet han gör i den matchen, det känns inte som Timo Werner i en Chelsea-tröja med den kylan.
Första gången han har flytt med sig någonsin.
Det också. Ja, men det är en enorm kyla hela den situationen. Någon sån kyla man inte sett honom ha heller. Så att det båda är väldigt gott med också att se Kai Havertz, som jag tycker, alltså hans löpningar, hans sätt att tolka ytor, hans sätt att hela tiden öppna upp lägen, röra sig in på rätt platser, öppna upp för lagkamrater, han är ju unik på det här sättet, och nu tycker jag han har börjat hitta igång på allvar under senaste tiden egentligen. Så att det finns ändå att bygga på det där offensiven. Då. Alltså, tyska krafter, det kan bli väldigt spännande att följa framöver också.
Vi lämnar FA-cupen där då och bara konstaterar att det blir final då igen mellan Liverpool och Chelsea, och tar oss till Premier League, där kampen om vem som är minst sämst mellan Manchester United, Tottenham och Arsenal pågår om den här fjärde platsen. För herregud, det är ju ingen av dem som kommer ihåg hur man spelar fotboll längre. Nu vann ju Manchester United visserligen den här matchen mot Norwich, men de var också rätt dåliga, om man ska vara riktigt ärlig. Det, jag vet, vad är det som händer här, Frida? Är det nerver? Spårar det ur?
Jag vet inte, jag var ju på Tottenham Brighton och så gjorde jag min sån här ståa där inför matchen och så sa jag, Dejan Kulusevski var ju på omslaget på matchprogrammet, och så står jag där och säger att ja, i nuläget så känns det som att ingenting kan stoppa denna frontrio och Dejan Kulusevski på omslaget och allting är frid och fröjd. Jag bara kände inombords att det är så upplagt för att det här ska gå helt åt skogen, och det gjorde det ju verkligen, för att Dejan Kulusevski var ju inte speciellt bra i matchen. Alltså han fick inget, han kom ju inte till lägen, för att Graham Potter, han ställde ju ut, liksom, det var ju ännu en ny sån där Potter masterclass och körde vidare på i stort sett samma formation som mot Arsenal. Han hade ju bytt ut några spelare, bland annat Lamptey då ju, som gick in istället till höger, så att Gross spelade lite mer centralt, men det var ju ändå Caicedo, Bissouma, Mbeppo höll sig lite längre fram i planen. Och de fokuserade ju bara på att förstöra för Harry Kane hela matchen, se till så att han inte fick länka upp sina bollar. Och det fick han inte heller, och det gjorde ju att Kulusevskis involvering var ju inte så där jättemassiv. Kanske då att han skulle ha åkt ut istället under första halvleken. Det var Potter inne på i alla fall att han faktiskt tyckte. Och det är ganska sällan som Potter har jättehårda, vad säger man, alltså att han brukar inte lägga sig i sånt egentligen i efterhand. Men han tyckte väl att det var på tal att han att Kulusevski möjligtvis kunde ha åkt ut. Så att ja, men Tottenham fick inte till sitt spel alls. De hade ju alltså noll skott på mål. Det har man ju inte vant sig vid för deras del. Och sen så då så får Brighton in det här målet i absolut sista stund. Det var, nej, man var lite avundsjuk när man såg borta supportrarna fira, för de var ju helt galna. Nu har alltså Potter åkt till Arsenal och till Tottenham och fått med sig 6 poäng. Han sa ju det i alla fall, att det är ju jämnt, så mycket kan man ju säga.
Ja, alltså jag tyckte också, jag håller faktiskt med Potter om att jag tycker att Kulusevski har otrolig tur med domaren. Jag är ganska förvånad egentligen att när man tar den förseelsen, att det känns ju väldigt rött, ja, om du tar den. Ja. Det är en tydlig eftersläng där. Sen såklart Mark Kukureya, han kan alla trick i boken. Det var kanske inte gjorde riktigt så ont som han fick det att framstå. Men det ska också sägas att Kukureya funkar i en trebackslinje. Jag tycker det är helt sanslöst. Det ska inte gå. Det är en vänsterytter. Men han funkar ändå i den backlinjen och gör en strålande match här också. Det är anmärkningsvärt i sig. Men annars, alltså, ja, det är ju, jag håller helt med Fred, det är en masterclass av Potter där också, hur han stänger ner det, och också man lyckas ju krypa under skinnet på dem ganska rejält, alltså de här duellerna mellan Mbeppo och Højbjerg som vi ser under hela matchens gång också, som det bara
ja, han plockade ju av Mbeppo ju alltså efter halvtid.
Ja, men det var nog väldigt smart.
Han spelade ju inte ens hela matchen, just för att han fick en varning ganska tidigt. Ja. Det gick ju inte att ha honom på planen. Men han kände väl på sig, Potter, att det här kan ju sluta i en utvisning. Men ja, otroligt aggressivt spel. Det chockade Tottenham lite grann. Så kändes det i alla fall.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
0 poäng i kamp för Tottenham i kampen om fjärde platsen där. 0 poäng också för Arsenal, Frida. Det är
Frida.
förklara.
Ja, men enligt Mikel Arteta själv så hade man inte sagt resultatet till någon som såg matchen, så hade man trott att Arsenal vann. Stod han ju och sa. Och ja, det är mycket möjligt att det är så.
Fresh and Forster masterclass.
Ja, de hade ju, Arsenal hade väl 23 målchanser tror jag kontra Southamptons 9. De hade ju lärt sig någonting av den här storförlusten mot Chelsea. Vilket gjorde att de ja, men de växlade mellan 4- och 3-backslinje och var betydligt mer kompakta än vad de var mot Chelsea, för att det behövs mot ett sånt här lag. Lacazette var ju inte med, så det var Enkettia som ledde linjen. Tavares tillbaka på vänsterbacken dock. Nu har han fått tillbaka, ja, men lite grann av förtroendet från Arteta, så att han hade placerat Xhaka på mittfältet bredvid Lokonga. Så det var ju faktiskt Cedric som offrades istället för Tavares i den här matchen, och det säger ju något om hans insats. Och det, när Bednarek, när han gör sitt mål, ja, men då somnar Arsenal i 2 sekunder. Och sen, ja, och så sitter 1-0, och då kan Southampton spela på det resultatet betydligt mer. Och ett stort problem, och jag vet att vi har varit inne på det de tidigare veckorna också, att Arsenal gör för lite mål. Alltså, så är det bara. Och det visar ju sig i den här matchen också, även om, ja, men Saka har ju ett jätteläge där som han kanske ska sätta. Och det var inte som att det saknades målchanser, men däremot så har det saknats den här notoriska målskytten väldigt många gånger. Och det syntes inte minst här.
Ja, alltså det är ju ingen som leder den, det har vi pratat om förut, att Lacazette måste göra fler mål. Nu var ju inte han med här, men oavsett, Enkettia har ju inte tagit någon av chanserna han egentligen har fått att visa att han borde vara kvar i Arsenal och vara och räkna med till fortsättningen. Det är ju egentligen
tyckte
bara...
ändå han var helt okej i den här matchen ändå, Enkettia.
Ja, men överlag, även det räcker ju inte med att bara vara helt okej för att, alltså, lägga verkligen anspråk på att fortsätta spela där. Men det är ju anmärkningsvärt att om man tittar på, alltså just som centrala forwards, det beror på om man räknar in Martinelli, han har ju 5 mål på den här säsongen, men annars liksom 4 mål på Lacazette som har startat de flesta matcher, lika många som Aubameyang hade under hösten innan han flyttade. Det är ju Saka, Smith Rowe, Ødegaard som levererar poängen, men det räcker ju inte riktigt. Sen är det ju, tycker jag, otroligt oroväckande att nu, även om man gör en bättre match och även om Mikel Arteta tyckte att det var en match som var förtjänt mer än en förlust, om man liksom ser till chansen och så vidare, så att det ändå blir den här effekten av att Thomas Partey blir skadad och att Kieran Tierney saknas. Det är ganska anmärkningsvärt, och det är tydligt att, ja, Arsenal må medvetet och kanske ändå korrekt strömlinjeforma truppen i vintras, när man valde att plocka bort liksom överflödigt material, kanske inte ersätta det direkt, men bara få liksom mer spets på truppen i helhet, att du har en mer tydlig kärna till sommaren som kommer. Nu tycker jag snarare att man måste börja titta på att bredda, för att det går inte att vara, såklart att alla lag skulle lida av att bli av med sin absolut bästa defensiva mittfältare och sin bästa wingback, det råder ingen tvekan om det, men man kan inte lida så här mycket som Arsenal gör och falla ihop på det här sättet som de har gjort, för de känner sig självklara innan. Det är ju 2 veckor sedan som de var helt självklara, och nu är det 3 raka förluster. Det får inte falla ihop så där om man ska komma till de nivåerna som man ändå vill att Arsenal ska komma till någon gång igen.
Nej, det var ju det här vi satt och sa. Det var ju de här matcherna som man skulle vinna dessutom, för nu kommer man ju till de här riktigt svåra matcherna. Nu skulle man ju ha den här bufferten och känna att men det här är i stort sett klart. Men nu kan vi tappa poäng. Nu har de Chelsea på onsdag. Det blir ingen lätt match. De har fler liksom riktigt tuffa matcher kvar här och spela som kommer här på i en tät följd, och kan ju rent av bli så att man halkar efter istället, så att det är som att ingen vill ha den där fjärde platsen.
United är med i matchen igen, bara en sån sak, ja. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt.
Manchester United, ja, som vi efter förlusten mot Everton då förra helgen räknade bort egentligen från den här fjärde platsen. Nu är de med igen. Seger mot Norwich, även om det var en inte supervälspelad tillställning kanske. Hattrick av Ronaldo i alla fall. Han fick någon slags revansch, jag vet inte vad man ska kalla det, efter hans mobiltelefonhistoria från Everton-matchen där han inte direkt gjorde en speciellt smickrande figur. Slog sönder en ung Everton-supporters telefon på vägen ut i frustration.
Det är typiskt honom på något sätt att studsa tillbaka så här genom att göra 3 mål. Det positiva man kan ta med sig är väl kanske att han och Elanga i alla fall verkar ha ett fint band som ju, ja, firade ihop eller gjorde målgest ihop och allt sådär. Men i övrigt så Norwich slavar ju bort chansen till poäng här. Alltså dels då genom första målet då när Elanga snor bollen av Gibson är det väl. Det är ju ett sånt där slarvigt misstag som Norwich borde ha kunnat undvika. Jag är ju mest egentligen chockerad över hur det verkligen saknas struktur helt i United. Och detta är ju någonting jag har pratat om under väldigt lång tid. Alltså när de inte har bollen, det är som att ingen spelare vet var den ska vara någonstans. Och så sitter man och tänker, hur kan ingen tränare få dem att veta sin roll då? Om man tänker på Dowells mål, alltså han står ju helt omarkerad vid bortre stolpen. Och ärligt talat så är det ju faktiskt Elanga som tappar bort Pukki där som sen slår in inlägget. Men helt fri och den typen av mål, baklängesmål då, har vi ju sett från United så oerhört många gånger under den här säsongen. Jag vet inte, Alex Telles, jag har inte jättemycket till övers för honom. Han är osäker på om han ens vill spela. Han var nonchalant i den här matchen och joggade mest runt. Så att, alltså, de kan ju inte alltid förlita sig på sin individuella kvalitet och det känns som att de tror att de kan det.
Sen också det här mittfältet man ställer upp med här med Lingard, Pogba, Fernandes i en trea. Nu fanns ju inte Fred och McTominay med och de har ju säkert spelat och de har varit tillgängliga, men alltså det är ju inte jättemycket täckning till den där backlinjen som i sig inte heller har rosat marknaden heller. Det blir ju lite i den här matchen också att de sitter ju i en sits där man inte har en struktur, och strukturen har varit inne på jättemånga gånger förut. Men och mycket av att de inte har en struktur baseras på att man inte har haft någon plan med hur man värvar. Alltså Jadon Sancho, absolut, man värvar in honom. Det fanns en jättetydlig plan med att han ska gå in och bli den här högerytten som man saknar. Men den här spontanvärvningen av Cristiano Ronaldo som man ändå gör, för den kändes ju så extremt spontan. Att, ja men, han får inte gå till City, vi plockar honom nu. Absolut, Cristiano Ronaldo, om inte han hade varit på plan här så hade de säkert inte vunnit den här matchen. Men frågan är, hade Manchester United haft en struktur nog att inte behöva hans hattrick om man inte är med Ronaldo? Det där är så svårt moment 22 tycker jag med honom. Men sen såklart, i en sån här match är det svårt att bara att blicka bort från att ja, han gör hattrick och räddar dem i den här matchen. Så är det ju.
Jo, men sen återigen så tycker väl jag lite grann också att ja, det har fokuserats väldigt mycket på spelarna nu den senaste tiden. Mm. Och det pratas om att spelarna, de spelar inte för klubben och de spelar inte för tränaren och sådär. Men någonstans så är det ju ändå tränaren som borde vara tillräckligt kompetent för att sätta en struktur. Och Solskjaer var uppenbarligen inte det. Det är ju någonting som lyftes ganska mycket kring honom, att han saknade taktiska förmågor. Jag tycker inte att Rangnick gör det heller, eller att det är uppenbart att han inte kan få dem att förstå hur man ska ställa upp för att se till att man inte ger bort mål i en match. Jag vet inte. Jag hörde också på Rangnicks presskonferens här inför match mot Liverpool att då drar han helt plötsligt upp att när man, typ som att han tar åt sig äran av att det går så bra för Liverpool, för att 5-6 spelare hittade han, menar han på, att han köpte in dem till sina klubbar. Och jag vet inte, jag har sån dålig känsla kring Ralf Rangnick. Det är som att han försöker framhäva sig själv hela tiden och försöker sätta sig själv i bättre dagar. Jag tycker inte att han får tillräckligt mycket med kritik faktiskt. Men
det blir en fullkomlig krock till att börja med. Bara anställningen i sig, det har vi varit inne också på förut, att den är ju underlig att ta en sån, alltså, tydlig systembyggare på en interimlösning som är bara allmänt diffus. Han kommer till en trupp som inte överhuvudtaget är byggd för att spela den fotbollen som han är väldigt, alltså, principfast i att vilja spela. Det blir bara total krock. Men samtidigt, jag håller helt med om att, alltså, det är för dåligt det som han har gjort också. Det finns någon form av struktur ska han väl ändå kunna sätta oavsett materialet. Det är ju inte inga korkade fotbollsspelare han har att jobba med direkt. Det är fruktansvärt bra fotbollsspelare han har att jobba med. Och någon form av struktur, någon form av stabilitet borde man kunna förvänta sig. Samtidigt, många lag som inte har någon struktur, och tänker jag på ett visst Real Madrid bland annat, de klarar sig på att de har extrem individuell kompetens istället, även om liksom strukturen saknas.
Men det har ju Manchester United.
Exakt, och det är där så, och då blir det att man ändå hamnar på att man ifrågasätter vad spelarna sysslar med också. Så att det är ju väldigt mycket som inte fungerar i den klubben. Och nu, absolut, nu vann de och kom med in i kampen av Champions League-platsen igen, som skulle betyda enormt mycket för dem inför nästa säsong. Men sättet också ser ut på mot det här Norwich, att det kändes ju livsfarligt varje gång Norwich har bollen i princip, att nu kan det smälla, för man litar inte på det här United överhuvudtaget.
Nej, men de ska inte släppa till 15 skott mot Norwich
hemma, nej,
på hemmaplan
som de gör.
Och nu, vad det verkar då inför matchen ikväll, så är fortfarande både Fred och McTominay och Varane borta från matchtruppen. Så frågan är, hur kommer Ragnit ställa upp i kväll, tror ni?
Jag vet inte faktiskt.
Alltså, för att någonstans måste det ju handla här lite grann om att inte liksom förlora ansiktet som man gjorde förra gången då på Old Trafford när det blev 5-0 till Liverpool. Det får ju inte hända.
Alltså, jag säger här och nu att jag inte är dugg förvånad om det blir det igen. Om det blir en sån stor seger. Alltså,
han kan ju inte gärna ställa upp med Pogba, Bruno och Lingard.
Matic måste väl in. Matic måste ju in. Men oavsett, alltså sett till vart de här lagen är just nu. Nu har absolut Liverpool la väldigt mycket kraft på den här cupsemin också på ett annat sätt. Det kan naturligtvis, alltså, jag hade inte varit ett dugg förvånad om vi får se en total utskåpning på samma sätt som tidigare. Om vi inte ska ha det, då måste i princip United frångå sina principer fullkomligt. Alltså hämta liksom Atleticos taktiktavla från City-matchen i princip och bara backa hem och stänga.
Ja, men sen har de ju, men United, de kan ju också vara bättre när de får möta ett lag som är tänkt att föra matchen. Många gånger har de ju faktiskt känts mer bekväma i de situationerna. Sen är det klart, matchen mot Man City, ja, men där var de ju med under första halvleken och sen var de absolut inte med under andra halvleken, så att det har ju skiftat. Men ja, det ska bli oerhört intressant att se hur det slutar.
Det där känns också väldigt mycket, eller kvällens match känns väldigt mycket som att det första målet kommer avgöra det mentala. Alltså, får Manchester United det första målet, då kommer ju liksom självförtroendet växa.
Ja, så är det.
Och då kommer man ta de där löpmetrarna, då kommer man liksom, men gör Liverpool ett tidigt mål, då blir det ju punktering på ett sånt här lag som inte har en struktur att falla tillbaka på, utan som måste förlita sig på att det egna liksom ansvaret hela tiden.
Det är väldigt slående ändå hur Man United trots allt vinner den här matchen och Norwich förlorar, och man sitter nästan och hyllar Norwich och tycker att de gör en jättebra match.
Men Norwich är också tvärsist i ligan och är inte Premier League-mässiga, det får vi ändå...
Ja, men Norwich just nu är ju sån här liksom minstingen i familjen, man klappar om och tycker, men det var ändå bra kämpat.
Två raka segrar.
Absolut.
Och det får väl ändå liksom leda in oss då på, de slog ju Burnley i omgången innan med 2-0, och det ledde ju i slutändan till Sean Dyches avsked. I helgen så hade man bortamatch mot West Ham, blev kryss, så poäng i Sean Dyches frånvaro för Burnley, som jag inte tror kommer lösa det där kontraktet, men som åtminstone krigar för det. Ja, Burnley utan Sean Dyche, det känns väldigt märkligt. Vad är sagt, Frida? Det var ju en märklig timing på beskedet. Fredag, liksom dag före match.
Två dagar innan match.
Ja, två dagar, men ja, dag före omgång, eller man ska säga.
Dag före omgång.
Ta före dagen. Ja, men själv är jag väl egentligen förvånad över att Dyche inte lämnade självmant långt tidigare. Absolut, alltså de två senaste säsongerna har de ju skapat all färre lägen och gjort färre mål framåt. Så det har ju funnits en nedåtgående trend. Men det är ju förstås ingen slump att nettoutgifterna ligger på, vad är det, 20-21 miljoner pund de senaste 5 åren. Alltså man kan ju bara jämföra den summan med Everton till exempel. Det är ju en massiv skillnad. Och dessutom har det kommit in en ägare då som i alla fall jag inte fick särskilt stort förtroende för från första början. Jag minns att jag lyssnade på en intervju med Alan Pace precis efter att övertagandet hade gått igenom. Så det måste ju vara kanske januari förra året då. Och sättet han pratade om Bernie på, jag tyckte nästan att det var verklighetsfrånvänt. Och det konstiga är ju att han pratade då om hur viktig Dyche var för stabiliteten och gav ju dessutom honom ett förlängt kontrakt så sent som i september. Men samtidigt så verkar ju Pace vilja rebranda Burnley helt och plockade ju in spelare som inte riktigt är Daesh typ av spelare heller. Så att jag hoppas de inte är för naiva bara och inte förstår att Daesh har varit i klubben i 10 år och hans DNA finns ju precis överallt. Och dessutom om de nu åker ur Premier League, vilket ju verkar som att de kommer göra i nuläget, så tappar de ju förstås tv-pengarna som 2020 så tror jag att de utgjorde närmare 85% av deras budget. Så att bara där så kommer det ju vara en enorm skillnad då ju i, ja, men hur mycket pengar de har att röra sig med. Och egentligen när man tänker på det, vem vore bästa valet att få Burnley att studsa upp eller typ rakt upp i Premier League igen? Ja, men då hade man väl sagt John Dyche. Samtidigt som då kanske vissa spelare tycker det är skönt att det kommer kommer in en liten ny röst och sådär. Men jag tycker att det känns som att Alan Pace inte riktigt vet vad han pysslar med och att tajmingen av det här beslutet visar det.
Ja, det tajmingen är intressant verkligen att man alltså sen folk har ju lite så här, man tittar på sociala medier, inte överreagerat på att det ska vara så sorgligt att han absolut han gjort en lång och trogen tjänst, men jag är ju inne på ditt spår där, Frida, att man är förvånad på något sätt att han inte bryter eller att de inte har brutit det tidigare på den väldigt tydliga nedåtgående trenden. Nu har han ju ändå det som ligger lite också, han får in Wout Weghorst, han får en värvning som han behöver, det har han ju inte fått så mycket överhuvudtaget att jobba med och det har ändå inte riktigt funkat. Nu var det ju för sig Weghorst kom in bara för att Chris Wood försvann.
Ja, exakt.
Så att det är ju liksom bara en ut, en in.
Men sen, Weghorst har ju faktiskt inte varit så bra på sistone. Han var ju faktiskt mer involverad mot West Ham och det kan man tänka sig att de ändrade ju ändå, visst det var samma, stort sett samma formation och sätt att spela på, för man hinner ju inte ändra så mycket på 24 timmar, men han var nog mer involverad än tidigare eftersom Cornet låg väldigt högt upp på sin kant, något han kanske inte har gjort innan, vilket gjorde att det blev lite större variation där fram. Så det är väl en sån grej som ja, men man kan peka på att ja, men det kanske behövdes lite en ny röst och sådär. Sen skadan på Ashley Westwood gör ju också mycket att ja, men, den fina starten man får ja, men kommer ju av sig. Och sen Cornet då, som ju faktiskt har missat 2 enorma lägen nu den senaste veckan, som kan bli väldigt, väldigt kostsamma i slutändan.
Vad säger vi om att Ben Mee stod där på kanten och hängde också vid någon sorts liksom, ny managerroll? Att man, ja, men vi tar lagkaptenen för att ha lite tränaransvar. Ja,
han är ju ändå skadad ju, så han kan ja. Väl göra någon nytta.
Nej, men jag tror att Ben Mee har en viktig omklädningsrumsroll i det där laget. Att han är en stark röst. Det. Och det är klart att när tränaren försvinner så blir ju den typen av personligheter extra viktig. Så det ser jag som positivt ändå. Vem kommer in då?
Ja, det är ju lite oklart i nuläget. Allardyce ska i alla fall vara avskrivet, tror jag. Man vet vad det handlar med honom, om han får feeling. Men till och med han tycker kanske att nu åkte jag ur med West Brom och förstörde mitt fina facit där på att hänga kvar i Premier League. Så han vill kanske inte riskera någonting mer. Det har väl pratats lite om Chris Wilder, ja, ett sånt namn som har dykt upp. Så det känns ju klassiskt på något sätt.
Den ultimata trollningen är ju att ta in Rafa Benitez och sen skicka ner Everton.
Ja, hans namn har väl nämnts på allvar också.
Jag menar, det är inte långt mellan Liverpool och Burnley. Han bor ju där. Alltså, det är bara
Steve,
det är bara in och börja jobba.
Steve Bruce dök upp också i något flöde där också, ja. Så potentiell.
Steve Bruce ska väl också nämna såklart.
Men alltså det känns också, om du gör det här skiftet, nu verkar vi ju ha någon form av interimlösning resten av säsongen och sen beror det mycket på om de klarar kontraktet eller inte såklart. Men om de nu har valt att bryta med Daesh, då är det ju läget i nästa säsong att börja försöka etablera någonting som kanske är mer hållbart i längden. Någonting som utvecklar spelare på ett annat sätt, en annan form av fotbollstänk man har haft tidigare. För nu är nu man har chansen att göra det. Då är det inte typ Steve Bruce du ska plocka in. Det är inte Chris Wilder du ska plocka in heller.
Samtidigt ska man verkligen tänka så när man åker ner i Championship. Det hade varit en sak om man var kvar i Premier League,
jo,
och
precis,
man gjorde som Crystal Palace, alltså där man gjorde sig av med Hodgson och så plockade man in Patrick Vieira som har ett helt annat sätt att spela fotboll på. Det kan jag ändå förstå, men nu åker du ner i Championship. Det är en av de tuffaste ligorna som finns. Och samma sak som fungerar i Premier League fungerar inte i Championship. Så enkelt är det. Och just därför måste man kanske bli lite mer pragmatisk då i vissa fall. Och särskilt då som Burnley, som ju inte har värvat sådär jättemycket de senaste åren, har en ganska ålderstigen trupp. Jag vet inte, det är en ganska tuff uppgift ändå att försöka få upp dem igen i Premier League om de åker ur nu. Ja, man kan inte räkna hem någonting i med att Everton fortfarande är som de är. Men ja, jag bara menar att det vore en ganska prekär situation, tror jag. Jag är inte säker på att de vet hur de skulle hantera det.
Man ser ju viss potential att det kan fortsätta falla om de här skulle åka ur, om de inte prickar rätt här nu, med tanke på läget också. Det har man ju sett förr med, så att det är bara att hoppas att de håller ihop det, för jag tycker ändå att Burnley, alltså det är ett lag som tillför någonting till Premier League. Det är ett lag som, alltså, man gillar att ha där, tycker jag också, på sättet att de har sin tydliga stil. Nu får vi se, nu har jag ju precis förespråkat att de ska byta stil egentligen, men samtidigt, jag tycker de...
Ja, men man måste komma ihåg också att Sean Dyche tog det här laget ut i Europa med den här fotbollen.
Och kasta bort det lite grann.
Visst, absolut, men det är också så här...
Ja, det är ju en av de största bedrifterna som har gjorts ju, ja, i Premier League.
Det är en av de mest sensationella tränargärningarna som vi har sett. Alltså, han tog med den budgeten, med den här fotbollen, med det här laget, tog han hela vägen ut i fucking Europa. Det är sjukt mäktigt. Och...
Det kanske är den främsta bedriften efter Leicesters ligatitel egentligen. Jag tycker inte det.
Ja, det är någonstans där. Alltså. Det är ju definitivt en utav dem. Och jag menar, när, jag vet inte vart de låg när han tog över.
Championship.
Ja. De låg i Championship. Det är synd, men det är klart att ska man spela den fotbollen, kanske det är just precis Sean Dyche man behöver. Det finns andra med liknande fotbollsfilosofi som inte kommer vara lika framgångsrika. Och då kanske man ändå behöver titta på något annat sätt att spela. De som har varit mest framgångsrika skulle jag säga i att gå från en reaktiv, vad man ska kalla lite negativ fotboll, till att försöka göra någonting annat i rätt skede. Det är ju Brighton. När man hade vad man tyckte var en hyfsat framgångsrik säsong. Och sparka tränaren och ta in Graham Potter i ett skede där man hade lite momentum uppåt. Det kan man ju inte säga att Burnley har just nu. Så att jag är nog också inne på att man ska försöka steady the ship och ta sig tillbaka. För det är klart att även om de har en mindre budget än vad de övriga Premier League-lagen har, och att de hela tiden har fått slåss uppåt på något sätt, så kommer de ju ner som ett lag med betydligt större resurser än de flesta Championship-lag har efter alla de här säsongerna i Premier League. De har ju en organisation och en trupp som definitivt ska hävda sig i Championship om det är så att de åker ur. Det vill jag hävda.
Det är ju lite synd att Neil Warnock har gått i pension.
Han har inte gått i pension. Han säger ju att han har gått i pension, och sen i nästa andetag så säger han, men om det skulle dyka upp något intressant så är det möjligt.
Alltså, är det inte lite ändå fascinerande? Han faktiskt aldrig har tränat Burnley, men han känns ju så otroligt kompatibel att träna Burnley någon gång.
Sen tycker jag ärligt talat, jag tycker på ett sätt också att Sean Dyche, han får ganska mycket oförtjänt skit också för sitt sätt att spela fotboll på. Jag tycker inte att det är så hemskt som många vill göra gällande, eller att hans fotboll är så omodern. Alltså, de i alla fall senaste... Den här säsongen har ju varit lite annorlunda, men jag vet ju, förra säsongen så pressade ju Burnley ganska högt. Alltså, det var ett ganska högt pressande lag, och ändå tror folk liksom att de backar bara hem och så står de där. Men så har det inte riktigt varit. Så att Sean Dyche, jag håller honom jättehögt som fotbollstränare och hoppas verkligen för hans skull att han får ett fint nästa jobb här, för att han kommer göra ett bra jobb vart han än går.
Ja, alltså jag tror att Sean Dyche, han går ändå med stark portfölj ur den här sessionen och ur alla de här åren i Burnley. Dels så får han ju rätt bra betalt med tanke på att han skrev nytt kontrakt här för mindre än ett år sedan och har väl, ja, får helt enkelt kompenseras för dem. Typ 3 år han har kvar på det kontraktet. Och så är det klart att, jag menar, hade jag varit Watford-supporter just nu så hade jag ju tagit in Sean Dyche vilken sekund som helst, för att man kommer ju åka ur. Roy Hodgson kommer inte vara kvar.
Och de vill tydligen hitta lite mer stabilitet, så har det gjort sig gällande nu.
Å andra sidan, Potsy-familjen och Sean Dyche, ja. det kan ju också gå helt åt skogen.
Men de vill tydligen inte fortsätta vara den här klubben som kickar 4 tränare per säsong.
Sluta göra det då!
Ja, men då behöver man kanske hitta någon stabil pjäs. Ja. Det är kanske Sean Dyche.
Ja, det hade faktiskt varit perfekt, tror jag. Sean Dyche och Watford, det skriver jag under på.
Ja. De måste ju börja förbereda sig för nästa säsong redan nu, så att in med Sean Dyche, absolut. Nej, han kommer inte ha ont om erbjudanden, det kan vi vara rätt säkra på. Ska vi se, vad hade vi mer i helgen som spelades?
Watford förlorade ju, det kan man väl konstatera, alltså här mot Brentford. Pontus Jansson,
just det, hjälte. Pontus Jansson på 90+5 avgör för Brentford, som nu är uppe på en fin mittenplacering. De såg lite svaja ut där ett tag för någon månad sedan, men har ju studsat tillbaka rejält och ser jättefina ut igen.
Christian Eriksen-effekten kan man ju faktiskt säga, utan att sticka ut hakan överhuvudtaget. För att, ja.
Lite grann, det är han som slår bollen till
Jansson.
Ja, men Eriksen har ju förstås jättestor del i det, men det finns en annan som jag tycker gör väldigt stor skillnad också, och det är att David Raya är tillbaka i målet. Fernandes höll inte riktigt samma klass, och jag tror att just den stabiliteten som han skänker där bak, det har nog också hjälpt dem väldigt mycket. Men det är ju kul för Jansson också. Den första, eller matchen han missade förra veckan, var ju den första för säsongen, så att skönt att han kom tillbaka med besked.
Spanske landslagsmålvakten David Raya, det blev han ju nyligen när han fick speltid där också. Om du är spanjor och står i Premier League, då kan du räkna med att Luis Enrique kommer ringa.
Robert Sanchez när han ringde honom.
Exakt så.
Ja, är du spanjor i Premier League överhuvudtaget? Ja,
då har Luis Enrique koll på dig.
Så länge du inte är i Spanien.
Även portugiska ligan av någon konstig anledning. Ja, vi kan gå vidare.
Newcastle-Leicester 2-1. Ny fin seger för skatorna. Och vi fick en fråga här ifrån Anton Rundvik. Om Eddie Howe löser en topp 10-placering åt Newcastle, nu är man ju där och hugger, är han spekulant på årets tränare då? Vilka har chans utöver Pep eller Klopp? Jag vill nog slänga in Bruno Lage som kanske årets tränare, med tanke på vad han har gjort i Wolverhampton.
Vi får se. Sett i resultaten, alltså, nu ska ju inte vad de gör i Europa bedömas, men om West Ham går hela vägen och tar en titel, alltså David Moyes, sett att han ändå håller upp dem och är med i den här kampen om Europaplats igen. Alltså, jag tycker han är en ganska god kandidat.
Förlåt, men West Ham Frankfurt, vilket mäktigt jävla möte det är. Fy fan.
Ja, det är underbart. Sen är man så ledsen för att drömlotten den här Europavåren var att få se West Ham Barcelona. Alltså, för hur många chanser kommer vi få se, ha att få se en sån möte? Det finns knappt.
Läktarkampen.
Jo, läktarkampen kommer helt fantastiskt. Det är ju inget att snacka.
Det kan nog bli den bästa matchen som London Stadium någonsin har sett.
Jag tror utan tvekan kommer det vara det.
Hur många tusen Frankfurt-supportrar kommer vara på? De har 30 000 biljetter i alla fall som de lyckades plocka till Camp Nou. Jag
undrar hur fan det gick till.
Det frågade Laporta också.
Det var väl ytterligare typ 10-15 000 dit resta Frankfurt-supportrar utanför.
Supportermarsch, fast på bortaplan.
Ja, jag sa att det var 40 000 Frankfurt-supportrar på plats i Barcelona, att det var 30 000 på läktaren. Det är helt, hanterar London det, Frida? Kan det bli kaos?
Ja, det är nog, i och för sig, de lyckades hantera Skottland-England förra sommaren, så att det känns ju som att de borde kunna klara av det här också. Men jag ska på matchen. Och, ja,
härligt.
Det ska bli jäkligt kul.
På många sätt så övertrumfar ju den matchen, alltså det mötet, Champions League-matcherna samma vecka. Det är något med just det här mötet, West Ham-Frankfurt. Det är två lag som inte heller har en massa europeisk framgång. Det är supportrar som inte har det här. Alltså de är ju ute på liksom sitt största äventyr här. Båda två.
Men de måste nog vila ut sig lite mer till den matchen, känner jag dock. Man har sett ändå lite sviter av att de har varit lite trötta på sistone, så att ja, får vila benen lite till den matchen, men nej, det kommer nog bli, det kommer bli otroligt häftigt. Men på Newcastle-diskussionen där, eller Eddie Howe, så har han ju fått hjälp ändå av att de gjorde ett väldigt fint transferfönster till slut, eller att de fick in en del spelare, och Bruno Guimaraes är ju en sån som verkligen har klivit in nu de senaste matcherna och visat att han håller ju en väldigt hög nivå, och stod ju ut i den här matchen ihop med ytterbackarna, skulle jag säga, däribland Emil Kraft, som man ändå får höja till skyarna lite här nu, eller passa på i alla fall, för att de senaste veckorna har han sett väldigt fin ut och verkligen tagit chansen i Trippiers frånvaro, med taget, och var också bra på sin kant. Så att ja, de tre spelarna skulle jag nästan vilja lyfta fram som mest i det här mötet med Leicester.
Verkligen. Leicester gör en väldigt blek säsong, tycker jag.
Ja, det har vi ju konstaterat tidigare också. Mm. Det fortsätter vi att konstatera. Det kommer ju inte bli något årets tränarepris i Brendan Rodgers i alla fall. Och sen, det är ju en mitt mellansäsong, rejäl, floppsäsong egentligen, med tanke på den liksom kravbild vi ändå har på Leicester nu för tiden. Det råder ingen tvekan om.
Sen kom ju avgörandet här också på, precis som i Brentford-matchen på 90+5. Alltså det var ju sista som hände, att Newcastle. Men det, så båda de här två lagen är safety. De kommer landa någonstans på mitten. Jag vet inte vad det skiljer mellan dem i tabellen nu, men bara det att...
Ja, 3 poäng, men däremot 5 placeringar.
Ja, precis. Men det är så pass lite som skiljer det på mitten. Men bara det att det skiljer så pass lite mellan Leicester och ett Newcastle som var nere på nedflyttningsplats i vintras.
Det... Trodde du att de skulle åka ur? Jag minns inte vad som sades. För du är oftast en sån som... Du konstaterar
saker. Det har jag säkert sagt vid något tillfälle.
Jag tror att jag vidhöll att jag trodde att de skulle klara sig kvar. Men jag vet inte, det kanske inte är alltså,
det var så. Det var ju väldigt diffust egentligen. Man var ju väldigt osäker på hur det skulle lösa sig. Så kan man väl säga.
Ja, alltså jag har nog uttryckt i alla fall att jag tyckte det skulle vara kul med tanke på ja, det saudiska övertagandet.
Absolut,
att risken fanns, för att det såg ju riktigt, riktigt blekt ut under, det var väl framförallt november, december där, strax efter övertagandet och Eddie Howes första liksom tid. Så såg det ju riktigt, riktigt blekt ut med resultaten, och då låg man ju näst sist, tror jag. Det var väl bara Norwich som låg, om de inte till och med låg.
Ja, men de började ju så pass bedrövligt, och jag tycker absolut att om man går tillbaka till lyssnarfrågan vi hade, att det går att argumentera för att Eddie Howe ska vara en av nominerade åtminstone till ett pris som årets tränare, sett till hur han har räddat upp den här säsongen. Mm. Sen tycker jag väl också, om vi bara slänger in ännu ett tränarnamn, tycker jag väl att Thomas Frank i Brentford ska ju inte glömmas bort, sättet hur stabila de ändå har varit sen de har kommit upp också.
Sen Patrick Vieira vill man ju också nämna, för man tycker absolut att han har gjort ett väldigt, väldigt fint jobb samtidigt. Så,
resultat, alltså det är svårt att bedöma.
Poängmässigt är de ju bakom ett lag som Brentford till exempel, som kommer upp som nykomlingar. Så att,
kanske nästa säsong.
Ja, men däremot spelmässigt så har det funnits fina tendenser för det i alla fall. Hörrni, nu kommer vi bli utsparkade ur studion här. Vi tackar för oss. Vi har en fullmatad vecka, så tuna in på Sillypodden, ska vi försöka sammanfatta lite av det som hänt spelmässigt under veckan också. Vi får göra någon slags mitt i veckan uppdatering här, och sen Sportbladets Premier League-podd är tillbaks här nästa måndag igen då, som en knapp vecka, så är vi tillbaks med fler
funderingar och spaningar, eller om man säger Jag kan väl slänga in här också.
Jag kan som vanligt inte avsluta.
Men alltså, jag kan slänga in lite snabbt här också att ja, det är ju Liverpool mot United ikväll, men ni har ju såklart två skärmar hemma och då kan ni ju titta på Inter mot Milan på Sportbladet, Coppa Italia semifinal, glödhet sådan, så att det får ni tuna in också vid klockan 9.
Gör det, och Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.